Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Sen kan du ha händerna här för att de har hållit på för mycket med bordet
så
tar det upp. Ja, så har du den där så kommer du prata. Så kan du bara, ska jag testa ljudet lite på det där. Har du hunnit käka någon lunch eller?
Ja, nej, det är bra. Nu är jag okej. Okay. Blodsockret är okej.
Hej och välkomna till GP's fotbollspodd som ännu så länge saknar ett namn, men där vi diskuterar Göteborgsfotbollen i allmänhet och Göteborgsfotbollen i synnerhet. Så här off-season är det jag, Robert Laul, som gör podden med gäster och idag har jag åkt hela vägen till Malmö för att träffa Örgryte IS nya chefstränare Jeffrey Åbyn. Hej Jeffrey, hur mår du?
Hej, jag mår jättebra.
Du, berätta innan vi drar igång här, var befinner vi oss och varför just här?
Vi befinner oss i en lodge på Eleda stadion och vi befinner oss här på grund av att jag inte hunnit flytta upp till Göteborg än.
När är flytten planerad och hur går det med den?
Flytten är planerad i början av januari i anslutning till när vi börjar träna.
Har du fått tag på lägenhet?
Klubben nu säger att de har en på gång här så jag hoppas att den är klar till när jag flyttar upp.
Kommer du med familj och så här eller är du ungkar eller hur ser det ut på den privata sidan?
Nej, barnen kommer bo kvar och gå kvar i skolan här nere så jag kommer ha en lägenhet i Göteborg och så blir det lite pendlande. De kommer upp till mig och jag kommer åka ner till Malmö vid tillfälle.
Du är uppvuxen i Gårdsten i Angered annars. Vad har du för relation till din uppväxtort idag?
Egentligen ingen nära relation överhuvudtaget längre. Som till viss del är synd, en uppväxt och en tid som jag är stolt över och glad över att jag har fått bo och få en uppväxt på den platsen, på den tiden måste jag säga har hjälpt mig i min spelarkarriär men också hjälpt mig i mitt ledarskap.
Hur då?
Att kunna ha en förmåga, känner jag, att kunna hantera olika typer av kulturer, individer, bakgrunder och så vidare.
Apropå bakgrunder då, du har ju en häftig karriär skulle jag säga. Det har varit många olika ställen här jag ska ta och rekapitulera den lite. Alla kanske inte har full koll på den då. Du har ju hunnit bli 45 år gammal. Senaste två säsongerna har du varit assisterande tränare i Malmö FF. Innan det var du i Malmö FFs akademi sedan 2015. Innan det var du spelare. Du avslutade karriären i Gaisväll. Du var med och vann SM-guld med Malmö FF 2010. Du har spelat i Ålesund i Norge, Hammarby, Aarhus i Danmark, ÖIS, Halmstad BK, Bayern München och så moderklubben Gunnilse då. Det är en häftig karriär helt enkelt.
Ja, många klubbar.
Ja.
Samlat på mig en hel del erfarenheter.
Ja, det förstår jag. När du tittar tillbaka på det, vilka var dina bästa år som spelare känner du?
Ganska enkelt. Hammarby och ÖIS.
Berätta.
Ja, men då var väl jag någonstans kände jag väl som bäst i just där och då, utifrån egenskaper, mognad som människa, fysisk status på mig själv och så vidare. Så att någonstans där tycker jag väl att jag presterade bäst. Och det var väl också under den tiden som jag var nära landslaget och var med vid vissa tillfällen och så vidare. Jag vann ju även guld i Halmstad.
Det gjorde du, ja. Det 2000, har, just, så att, det, just det.
Men om vi tittar individuellt på mig själv, men ja, när vi pratar jag i mina prestationer, så var det i de två klubbarna jag kände att jag fick mest utväxling och bäst prestationer över tid. Sen så tycker jag väl att i Danmark Århus hade jag också en bra tid i perioder, hade lite för mycket skador. Malmö hade också en bra tid, tog väl en annan roll som sedermera också någonstans tog in mig i banan för att någonstans känna att tränaryrket skulle vara någonting som skulle passa.
Du kom ju till Bayern München, som du var inte mer än 19-20 år någonstans där. Hur var det att komma till en sån klubb så ung?
Ja, återigen, jag var inne lite grann på det med att jag är glad och tacksam kring min uppväxt. Mm. Komma från ett område som Angered och Gårdsten, det är någonstans, det formade till att ha lite skinn på näsan inemellan. Och det hjälpte mig när jag kom ner till tyska mentaliteten, som vi alla vet är tuff och rak och ganska direkt många gånger. Så att det var en omställning självklart, men en lärorik sådan.
Vad skulle du säga att du framförallt lärde dig av den tiden i Bayern München? Du spelade inte så mycket matcher där då, men du fick något annat.
Ja, jag fick en... jag upplever det som om någonstans att jag fick en mental styrka med tanke på hur direkt någonstans kommunikationen var hela tiden. Jag minns en träning som vi hade där nere och vi hade ett possession-spel och jag hade väl missat 3 styckna passningar i rad. Och då sprang Karsten Janke fram till mig. Och jag var i hans lag då. Mm. Och så sprang han fram till mig och så sa han så: lyssna nu. Slår du bort den fjärde passningen så kan du lika väl gå in i omklädningsrummet, packa dina väskor och åka hem till Sverige.
Oj.
Mm. Men bara någonstans ha förståelse för hur. Och då var jag en ung kille som kommer in från lilla Gunnilse in i Bayern Münchens A-lag och någonstans får det slängt på en. Och kunna övervinna de känslorna och rädslorna till nästa träning och liksom osäkerheten som det bringar som en ung kille. Det gör dig starkare om du klarar av det.
Ska man vara så rak? Skulle du själv kunna vara så rak i din ledargärning idag? Han var ingen ledare, han var en spelare, men du förstår vad jag menar. Tycker du att man kan vara så hård eller skada det mer än det fostrar så att säga?
Överhuvudtaget inte, absolut inte den typen av kombination. Jag kallar inte det ledarskap, det överhuvudtaget egentligen, om jag ska vara ärlig. Men jag har inga problem att vara direkt och tydlig mot spelarna. Men då landar det många gånger inte i de tekniska momenten, utan då landar det många gånger i mitt ledarskap, hur jag ser på det, i vilken ansträngningsnivå du har utifrån de principer vi kommer överens om.
Men där gick han över en gräns, menar du, när han säger så? Det råder ingen tvekan om det.
Definitivt, definitivt.
Hur hanterar du det?
Där och då?
Ja.
Ja, men som jag sa innan, jag tycker väl någonstans att min styrka många gånger var att jag var rätt obrydd. Många gånger att jag kunde bita ihop käken och känna, vet du vad, jag ska visa dig. Jag hade den mentaliteten lite grann och den är jag glad för att jag hade. Den hjälpte mig jättemycket. Den kunde också göra så jag landade i konflikter vissa gånger som ung och sådär. Men jag skulle ändå inte vilja haft den. Sen på senare år så lärde jag ju mig någonstans att hantera den. Jag lärde mig också någonstans att kommunicera på ett bättre och mognare sätt som gjorde så att vi någonstans förstod varandra. Att så där kan du inte prata med mig, för då kommer vi troligtvis landa i detta och så vidare och så vidare.
Mm. Slog du bort den fjärde passningen eller vad hände?
Nej, jag tror nog jag satte den som en smäck.
Så du lyfte av det lite grann?
Ja, men lite så. Lite okay. Så. Mm. Mm.
Karsten Janke då, kan vi säga, kanske alla inte vet det, men han var ju en stor liksom forwardstjärna på den tiden i Tyskland, internationellt, i landslaget och allting liksom.
Mm. Ja, men stämmer. Så att det var en häftig tid, men nu i efterhand självklart, om jag fick göra om resan så var det ju, så hade jag ju nog väntat innan jag tog steget ut. Jag var ju egentligen inte mogen och redo för att flytta hemifrån än. Men det är ju lätt att vara efterklok och det är lätt att liksom reflektera efterhand att man borde kanske gjort så. Men det var svårt och jag hade tackat nej till Hamburg ett halvår innan och några andra klubbar och sen så kommer tyska jätten Bayern München och slänger fram ett kontraktsförslag. Innerst inne så kände jag nog att nej, det här är ingenting som jag känner att jag vill. Men det var svårt att stå emot påtryckningar, även från familj ska sägas, att man någonstans diskuterade hemma om man råd att säga nej till Bayern München och så vidare. Då tackade nej till Hamburg ett halvår sedan. Ska du tacka nej till Bayern nu? Så någonstans så indirekt så kände jag väl mig nästan tvungen att lämna. Även om det fanns delar i mig som var smickrande och ville åka också.
Men hur menar du då att mamma och pappa och så här, eller som för den ekonomiska framtidens skull tyckte att du skulle ta
det? Ja, men egentligen inte så mycket av den ekonomiska delen. Det var inte det som diskuteras, utan det var möjligheten att kunna vara en del av en klubb som Bayern München. Tänk om inte chansen dyker upp igen och så vidare. Du kan testa, och du kan alltid komma tillbaka och så vidare. Det var mer sådana termer, sällan utifrån ekonomiska anledningar då.
Det alla kanske inte minns idag, det är ju att under den här perioden när du går till Bayern München eller innan där, du var ju en enorm talang liksom i Göteborg framförallt, men liksom även i Sverige. Så alltså du det här liksom generationen i Gunnilse där med du och George och alla vilka nu var liksom, ni var ju fantastiska. Det var en otrolig generation liksom och du var en jättetalang liksom. Tycker du att du fick du ut den kapaciteten du någonstans hade där? Du har ju en väldigt fin karriär, men och du har 7 landskamper om jag räknar rätt här. Men vad tänker du på det när du summerar allting idag?
Definitivt nej. Definitivt nej. Utifrån, och det är ju härligt, det är säkert någon som lyssnar på det här nu och så tänker du, ja men det är en liten högfärdig jävel som sitter här på andra sidan. Men jag ska försöka utveckla det på ett sätt som så att man kanske någonstans har förståelse i det hela. Du frågade mig om jag fick ut max av min karriär eller min potential. Det fick jag definitivt inte. Om man bara tittar på mina råverktyg jag hade som spelare i form av fysisk kapacitet, skicklighet i min tekniska förmåga, skicklighet att slå ut min spelare en mot en och så vidare, så hade jag verktyg som definitivt borde varit mycket högre och spelat i större ligor och kanske till och med varit med i landslaget betydligt mer. Det är min syn på det. Men sen någonstans så kanske jag inte i alla lägen hade det viktigaste under viktiga perioder, och det var huvudet. Att någonstans förstå alla gånger vad det är som krävs, någonstans inte bara förlita dig på din talang och dina genetiska fördelar fysiskt till exempel och så vidare. Så svar på din fråga, jag skyller absolut inte på någon annan än mig själv att det inte blev högre höjder. Sen ska sägas också, för att inte trycka ner mig själv, jag är jättenöjd med den karriär jag har haft. Jag har 2 SM-guld, jag har spelat utomlands, jag har fått göra A-landskamper. Men jag känner någonstans att absolut hade jag verktygen för att spela mycket högre. Men ansvaret ligger enbart på mig själv och ingen annan. Så
Jag förstår det. För att man ska kunna förstå det, behöver man ändå någon liksom tydlig stimulans, någon som förklarar det för en så att man förstår.
Ja, och då landar vi lite grann i där vad jag har varit i min roll som i akademin, där man har ungdomar som är bångstyriga i tonåren och tror att de är bättre än vad de i själva verket är, och de har betydligt mer att lära fortfarande. Och där har jag ju brunnit i mitt arbete att någonstans hjälpa, utveckla de här unga killarna till att bli bättre. Och någonstans många gånger har jag använt mitt ledarskap, inte för någonstans, nästan aldrig hylla mig själv och påtala bra saker jag har gjort. Utan jag har alltid använt mig av mitt ledarskap i att påtala saker som jag kunde ha gjort bättre. Och det tycker jag är en kraft. För då någonstans så tror jag någonstans, om man vill nå en person, att påtala det här hade jag möjligheten, men jag tog inte den möjligheten och det ångrar jag idag. Gör inte samma misstag.
Så att,
du kan illustrera det.
Ja, men exakt.
När du säger det att du hade inte riktigt skallen med det, att du levde lite för mycket på talangen. Mm. Var det liksom den hårdare träningen du inte fick med, eller var det liksom beslut i vissa lägen, eller vad lägger du i det liksom som du önskar att du hade förstått?
Ja, en bra fråga. Det är nog en blandning, tror jag. En blandning av att i och med att jag hade ganska naturliga fysiska fördelar. Och det någonstans kände jag kanske inte alltid jag behövde lägga ner det där extra lilla jobbet, kanske i gymmet eller vad det någonstans var då. Och sen så kunde jag också någonstans ibland vara lite bångstyrig. Nu pratar vi väldigt unga år på min resa som var att jag visste exakt hur vi skulle spela och vad vi skulle göra och kanske inte var mottaglig för all information vissa delar. Men där landade vi också någonstans i ledarskap. Det här är ju långt bak i tiden.
Ja, och därför jag frågade är ju för att ledarskapet på den tiden var ju inte alltid särskilt pedagogiskt. Jag menar, när du och jag lirade så var unga, då ibland kunde folk försöka stå och slå in i huvudet på en istället för att, ja, som jag antar att dagens tränare är mer liksom pedagogiska och mer inriktade på att få folk att förstå en och skälla och så här liksom. Är det någon bäring i det, tycker du? Eller?
Ja, men du har rätt. Och då på den här tiden, då är vi ju på 90-talet liksom, någonstans. Och det är klart att det var en annan pedagogik i ledarskapet. Det var dessutom en helt annan förståelse för kanske karaktärer och personligheter som kanske inte bara ställde sig in i ledet alla gånger, utan var lite kantiga, var lite svåra att ha att göra med i perioder. Den förståelsen fanns inte där. Den förståelsen är större idag, men den är långt ifrån bra idag i Sverige. Den är fortfarande, finns jättemycket att utveckla.
Vad tänker du på då?
Nej, men ledarskapet i sig, många gånger. Jag vet inte hur många spelare som i Malmö som vi har haft, där vi någonstans har haft diskussioner. Vi hade truppmöte en gång i månaden ungefär, där vi gick igenom trupperna och pratade om den personliga individuella utvecklingen hos varje individ och så vidare. Det är många av de spelarna vi har spelat idag som spelar vårt A-lag där och då, där det fanns röster som ville kanske att de här spelarna, de gör inte tillräckligt mycket rätt saker, de har de här bristerna, det kanske inte är här han ska vara just nu. Där jag många gånger utifrån min egna bakgrund kämpade för de här spelarna. Och så vet vad vi har ett ansvar att någonstans forma de här spelarna, utveckla de här spelarna, inte bara som fotbollsspelare men också som människor. Att lära dem vissa delar i det här. Och det tror jag någonstans landar väldigt mycket ifrån min egna bakgrund, att jag hade en mer uthållig någonstans inställning till de här spelarna.
Just det. Har du några konkreta exempel där på spelare i Malmö där som du har fått kämpa för liksom, och som
Ja, men det har jag. Patriot Seydou är en sån till exempel.
Berätta hur om er relation.
Ja, Patriot kom in som en spelare som hade fantastisk talang och det har han ju visat lite till och med nu i Allsvenskan, som är härligt. Men en spelare som hade svårt att passa tider. En spelare som hade svårt att leva som en spelare som vill ta steg och bli så bra han bara kan bli utifrån sin potential. Och någonstans hade svårt i att någonstans paketera ihop saker och ting. Men jag såg också någonstans där bakom att det fanns en spelare och en människa framförallt som suktade efter att någonstans hitta rätt väg i det och få rutiner och lära sig att ha de här sakerna. Och då fick vi lägga ner ett litet jobb, jag och mina kollegor ska säga, i 19, Roland Larsson bland annat, som la ner det jobbet med honom. Och det gav frukt och det är jag glad för hans skull framförallt.
Mm. Känner du igen dig, Janne? Unga Jeffrey?
Nej, inte alla delar. Nej. Jag hade inte direkt svårt att passa tider. Jag hade inte direkt svårt att någonstans paketera ihop min riktning och fokus till att vilja bli bäst och bra. Det hade jag inte. Men kantigheten kunde jag väl känna igen mig in emellan. Så att helt samma profiler var vi inte, nej.
Nu är du som sagt 45 år då, ska bli chefstränare för ett elitlag för första gången, det vill säga i ÖIS då, i Superettan. Egentligen hade du väl kontrakt med Malmö över 2023, om jag läste rätt i papperna här. Hur kom det här med ÖIS upp från början?
Ja, jag hade ett kontrakt över nästa säsong också. Och det var klubbens ambition att jag skulle stanna ytterligare. Jag var ganska öppen och tydlig mot klubben att jag kände att det var någon stimulans i mig, någon stimulansådra som fattades, så att jag kände att jag kunde liksom inte vara den bästa versionen av mig själv ute på träningsplan som var någonting som var jobbigt att hantera i perioder. Och det hade Daniel Andersson då, sportdirektör, full förståelse för. Och där jag också då någonstans berättat, dyker upp någonting som är intressant, så vill jag få möjligheten att hoppa på det. Så den dialogen hade vi, jag och Malmö som klubb. Och sen då så har jag alltid haft en hyfsad nära och tät relation med ÖIS, med tanke på min bakgrund i klubben. Så vi har haft, och sen så blev det någonstans lite skarpare läge in mot slutet av november, början på december.
Vad tänkte du när de hörde av sig ÖIS första gången?
Jag tänkte att det var smickrande, tänkte jag. Sen så var det någonting i mig också som kände, oj, ska jag flytta från Malmö? Ska jag flytta från mina barn? Ska jag lämna Malmö FF, som jag tror väldigt många människor hade älskat att få jobba i och vara i den här miljön? Ska jag lämna det? Mycket sådana tankar var. Men någonstans så landade det i att inte vara i en... Och det är en sak som jag lärt mig från Jon Dahl Tomasson, som jag jobbade med i 2021. Att ska du vara i din comfort zone, som man kallar det, så kommer du aldrig utvecklas och du kommer aldrig ta steg. Och där var min drivkraft och känsla att jag behöver hoppa ur min comfort zone för att ta steg.
Vad lägger du i det? Är det liksom att vara den ytterst ansvariga för hela den resultatdrivna verksamheten? För nu byter du lite från utveckling till ansvar, tänker jag, när man blir chefstränare. Liksom. Nu är det du som ska stå där när det blåser. Liksom.
Definitivt. Jag ska delegera ett helt team. Jag ska också få ett lag och spelare att någonstans förstå vilken riktning vi ska gå och ta. Det har jag ju gjort i 19 till mångt och mycket, men inte på seniornivå, stämmer. Men någonstans att driva processen framåt i form av träning, upplägg, våran taktiska ingång till matcher och så vidare. Det är väl den stimulansen jag har saknat och den stimulansen som jag ser fram emot att få ha här nu i ÖIS.
Du nämnde det att Malmö FF är en klubb som många skulle vilja vara i. Du har varit här länge, och så jag tänker Malmö FF är också en av Sveriges absolut rikaste klubb. Jag ska inte säga att ÖIS är Sveriges fattigaste, men de är långt ifrån den rikaste i alla fall. Vad händer lönemässigt när man skiftar från Malmö FF till ÖIS?
Ja, jag har också sagt detta som är viktigt att ha med. Och jag tar inte det här steget för att jag ska tjäna mer pengar, snarare tvärtom. Men jag tar det här steget för att jag känner att jag är redo. Jag känner mig otroligt hungrig och sugen på att göra detta och att fortsätta på min resa i min tränarroll. Mm.
Hur har du följt ÖIS under 2022?
Mycket. Jag är alltid intresserad i att titta resultat, och när det finns möjlighet och tid så försöker jag alltid snegla på dem och titta. Så jag har sett dem mycket. Sen har jag också gått min pro-utbildning tillsammans med deras förra tränare Dan Ivarsson. Så vi har pratat också, och jag har varit nyfiken hur det har gått i ÖIS och så vidare. Så på den vägen har jag blivit mer intresserad också.
Gick du har gått i det sista steget?
Sista,
pro.
Ja.
Och det gick du under 2022 nu då?
Ja, så jag är klar här nu.
Okay. Och du gick det tillsammans med Dan under 2022?
Stämmer.
Efter han, för han fick ju lämna, eller? Han fick ju kicken.
Men det började ju redan 2021, själva utbildningen då.
Just det.
Över två.
Ja, då har du ju haft inside direkt via Danne då, kan man säga, eller?
Nej, men inside, ska jag inte säga. Jag har inte luskat på inside så, utan det jag bara varit mest nyfiken hur han tycker klubben funkar och hur det går och så vidare. Så det är mer där.
Ja, nej, men jag menar inte att du kanske har luskat så, det kan gå fel uttryck, men jag tänker att du har ju verkligen haft en närhet på sätt och vis då, till för det har ju varit en väldigt svängig säsong för ÖIS, det var det ju, alltså sportchefen Diego Krull kördes ju upp där, och så tränaren Dan Ivarsson, som vi nämnde då, sparkades, en ny tränare anställdes, Brynja Gunnarsson, gjorde ju på sätt och vis succé under hösten, men fick lämna nu då trots att han löste kontraktet. Vad tänker du om att ha en sån typ av säsong i bagaget när man kliver in i nästa?
Att det finns stora möjligheter till att det kan gå bättre. Och att det förhoppningsvis finns en revanschlusta i klubben. Att det finns en revanschlusta hos spelarna. Och att det finns en revanschlusta i ledarstaben. Och med det sagt då, skapa en drivkraft och en hunger som gör så att vi tar steg framåt.
Ja, jag tog upp det delvis för att ett annat Göteborgslag, BK Häcken, är lite parallellfall. De hade ju ett kaotiskt 2021 med tränarbyten, bottenstrid, allting. Nu kom visserligen Per Mathias Högmo, deras nya tränare, och han kom in under den säsongen och hade ett halvår att jobba inför för 2022, och sen så föll allting på plats 2022 istället. Och när man pratar med Häcken så pratar de ju mycket om att det där jobbiga jävla 2021 liksom, det är en del i 2022. Delvis av sånt du nämner här liksom, med att vi ska inte tillbaka i skiten liksom. Är det relevant, tror du?
Ja, men det kan det vara. Allting landar i vad du stoppar in. Vilken insats du vill stoppa in. Och jag var inne på det innan, som klubb. Vad vi stoppar in för insats. Som stab, vad vi stoppar in för insats. Och vi som spelare. Eller spelarna, vad de stoppar in för insats. Då finns det möjligheter. Om man är villig att göra det.
Dan Ivarsson och Brynja Gunnarsson, kan man säga, hade ju rakt motsatta liksom fotbollsfilosofier. Dan var ju väldigt possession inriktad. Brynja mer traditionellt rakt då, om man ska förenkla lite. Vilket spelsätt tänker Jeffrey Åbyn arbeta med i ÖIS?
Först och främst så landade det för mig om att vinna fotbollsmatcher. Det vill jag vara tydlig med att poängtera. I denna värld idag där man pratar i väldigt vackra ordalag och det låter otroligt fint. Det viktigaste är vad man ser ute på plan. Det viktigaste är att spelarna får en riktning och förståelse för hur vi vill spela vår fotboll. Försvarsmässigt men också anfallsmässigt. Men om jag ska någonstans också försöka mig på lite förfinade och vackra ord här, så vill jag se ett intensivt ÖIS, ett fartfyllt ÖIS, men som också kontrollerar matcher utifrån kontroll och skicklighet. Men med det sagt så betyder det inte att vi ska ha possession bara för att vi ska ha possession. Kan vi gå framåt och skapa en målchans på två eller tre passningar, då vill jag se att vi tar den möjligheten. Kan vi inte göra det? Nej, då prioriterar vi att behålla bollen.
Påminner det något om hur Malmö har spelat i år? Tar du med det liksom? Nu kanske ni har Malmö har spelat på lite olika sätt, med tanke på att det var olika tränare.
Vi har haft lite olika tränare här just. Jag vet inte om man kan se röd tråd riktigt hur vi har spelat över tid här. Men ta med delar hur vi har spelat. Med Jon under 2021. Jag tar med delar hur Ove Rössler ville spela sin fotboll när jag var i akademin och såg dem. Och även med Milos och så vidare. Jag brukar säga som så här. Ska du bli en bra tränare måste du vara en bra tjuv.
Utveckla.
Ja, du måste se saker som du sympatiserar med och tycker är bra. Så måste du sätta det i din portfolio. Men sen så måste du göra det till ditt egna.
Då tänker du att du plockar olika bitar från till exempel olika tränare du har haft här då. Du nämnde ju några av dem där. Ove Rössler var ju en speciell karaktär. var ju bilden man fick utifrån. Men hans fotboll var väl ganska annorlunda mot Tomassons, tänker jag. Eller fanns,
Till viss del. Pressspelet är ganska likt, skulle jag säga. Båda tyckte om ett högt och aggressivt och intensivt pressspel, som jag också älskar.
Tidiga återerövringar och så, att börja högt upp och så. Det är väl den moderna fotbollen egentligen. När man tittar på VM nu, det är en hel del lag, bortsett från Marocko möjligen, som spelar så.
Sant. Så kräver det ju en viss fysisk status och kapacitet på spelarna för att klara av det spelet. Det krävs också en otrolig konsekventhet i hur du tränar för att skapa de typ av reaktionerna hos spelarna, för det kommer inte naturligt, utan det är någonting du måste någonstans printa in. Jon brukade säga, som är rätt roligt, att när man väcker spelar mitt i natten, så ska de veta exakt principerna vad som gäller i direktåterövningsspelet. Så det är rätt roligt.
Så att öjspelarna här framåt april någonstans, de kan kunna väckas mitt i natten, och så kan de rabbla principerna för tidig återerövring.
Då har vi kommit något.
Jag hade precis den frågan här, vad du definierar som framgångsnycklar för ett lag. Är det du är inne på, en framgångsnyckel, att sätta en sån direktåterövring så att den fungerar?
Jag tror att man ska vara jätteödmjuk när man någonstans pratar om framgångsnycklar. För jag brukar säga som så här, att det finns ingen bibel och inget facit till hur du ska spela din fotboll. Det finns olika filosofier, det finns olika arbetssätt hur du vill praktisera din fotboll. Det landar i någonstans hur skicklig du är att förmedla ut ditt sätt att vilja spela din fotboll. Men också beroende på vad du har för spelartyper och för resurser kring deras kvalitet. Mm.
Men har ÖIS idag, som du bedömer det, i truppen spelartyper för att till exempel kunna spela med en effektiv direktåtererövring, eller behöver det göra saker med truppen?
Ja, det finns kvalitet i dagens ÖIS-trupp, definitivt, det gör det, med de spelarna som finns där. Sen så förhoppningsvis, eller det ska vi, rekrytera in vissa spelare också som förhoppningsvis stärker oss ytterligare lite till.
Mm. Du har fått löfte om x antal värvningar.
Ja, luft har jag väl kanske inte fått, men vi har diskuterat och att vi behöver få in lite spelare i olika positioner, definitivt.
Vad vill du framförallt förstärka med?
Det vill jag faktiskt inte gå in på här och nu, vilka positioner, för det känner jag är någonstans också. Det handlar om en respekt emot de spelare som vi har i dagens trupp och så vidare, men självklart så ska vi få in lite spelare i olika delar av truppen. Mm.
Vad är det för spelartyper du vill se då, om vi inte tittar position och namn och så?
Jag var inne och touchade lite grann här innan. Jag är otroligt... Jag tycker om fartfyllda spelare. Jag tycker om spelare som kan, om vi pratar offensiva spelare som kan slå ut sin spelare en mot en situation och bryta mönster. Men jag tycker också om att ha spelare som någonstans kan kontrollera och någonstans diktera matcherna utifrån att vi kan ha kontroll. Så att det är väl den typen lite grann som jag vill ha, framförallt offensivt. Men defensivt vill jag också ha spelare som någonstans i våran speluppbyggnad framförallt behärskar och har ett kontrollerat bollinnehav och någonstans vill vara spelförande. Men med den sakens skull så är det också väldigt viktigt att man inte glömmer av det i given att spela en vacker fotboll, att förstå att det krävs också på en försvarsspelare att han kan försvara. Så den balansen, du hör ju själv, den är komplex och det är inte alltid lätt. Så det landar i att någonstans försöka hitta rätt balans i ett lag och en trupp.
ÖIS kallas ju liksom, eller de har ju liksom sin, vad ska vi säga, identitet med lirarnas lag och allt det här. Och de tryckte väldigt hårt på det inför den här säsongen 2022. Men sen efter dagen försvann fick de lite överge det då för att rädda kontraktet och så här. Var 2023 blir det liksom Jeffrey Aubins fotboll, eller ska Jeffrey Aubin in och anpassa sig efter ÖIS identitet? Vad känner du där?
Arbetssätt och hur vår filosofi, hur vi ska spela vår fotboll, det ligger på mig. Och det ansvaret tar jag på mig fullt ut för att implementera i ÖIS. Sen så har jag alltid en dialog vi kommer alltid ha en dialog om vilken riktning vill klubben ta och så vidare. Självklart, och där är jag i det löra, så att jag lyssnar mer än gärna. Men någonstans, hur vi ska spela vår fotboll, det är jag som ska sätta det.
Mm. Tar du med dig några spelare från Malmö?
Det är möjligt.
Det var ju spännande. Mm. Vad tänker du då?
Jag tänker ingenting mer att jag säger att det är möjligt.
Ola Toivonen har ju lärat i ÖIS en gång i tiden också. Han har ju slutat visserligen. Kan du övertala honom och göra comeback i ÖIS?
Han är pensionär nu. Han vill bara sitta och spela paddel nu för tiden.
Så du, Ola Toivonen kommer inte spela i ÖIS 2023?
Nej, det kommer han inte göra.
Men kanske någon annan Malmö-spelare?
Det är möjligt.
Vad ser du dig själv och ÖIS om ett par, tre år?
Mm. Ja, min vision är ju självklart att vi gör det så pass bra så att vi spelar i Allsvenskan om ett par år, självklart. Men vi som håller på med den här sporten vet ju alla att det är självklart att det ska vara drivkraften och visionen. Mm. Sen så landar det mycket i att någonstans också hur... Vilken träffsäkerhet vi får i rekryteringar och någonstans hur vi får saker och ting att hänga ihop. Men det är ju min ambition att vi ska ta kliv med ÖIS och någonstans ta steg uppåt hela tiden. Sen i vilken takt och när vi kommer dit, det har jag en egen vision i mitt huvud självklart. Men det landar någonstans också att vara realistisk och titta på vad har ÖIS varit någonstans. De senaste åren och någonstans bygga en stabilitet kring ÖIS som klubb och som lag för att någonstans ha en plattform till att ta de här stegen. Mm.
För jag tänker du kommer ny här nu till ÖIS, ett besvärligt år som precis har klarats av i ÖIS. Kan visserligen vara en fördel som vi var inne på lite där. Samtidigt är det svårt att kräva snabb framgång, tänker jag. Det var lite det jag menade, hur du ser det på tid kontra det närmaste året liksom.
Ja, jag gillar inte att sätta upp såna ramar och hinder, utan låt oss börja, låt oss jobba med en stor drivkraft och låt oss börja processen och så ser vi var vi hamnar i den. Som jag sa innan, jag har en vision, jag har en mentalitet som vill att vi någonstans ska skapa en tro i våran grupp, tro på det vi håller på med och någonstans har ett fokus kring det. Mm. Mm.
Årets superetta blir rolig. Det är tre Göteborgslag nu när Gais har klivit upp igen och Utsikten är kvar. Det blir derby då mot Utsikten, men framförallt är det original derbyt mot Gais. Gais som du dessutom har spelat med en gång i tiden där. Hur tror du kommer bli mottagen i Göteborg här av rivaliserande supportrar också? Ja.
Troligtvis inte så bra, det hör ju till och det är inga konstigheter, det har jag varit med om innan så att, som spelare, så det är inga konstigheter, det hör till och det är det som är charmen med fotboll också, att det bringar känslor och det men det ska bli roligt att komma tillbaka till Göteborgs fotbollen. Det är ju väldigt nostalgiskt för mig med tanke på att jag är uppvuxen med den. Och alla planer när man kör förbi eller när man åkte upp med Malmö och spelade matcher och ser de olika områdena. Det är klart att det väcker gamla minnen och sådär. Så det ska bli roligt att komma in i fotbollen där igen. Mm.
Om vi backar där till när du lämnade Göteborg då och sen kom tillbaka där till Halmstad exempelvis i millennieskiftet, då hade Göteborg jag tror 2005 lag i Allsvenskan. IFK Göteborg kom från sin liksom stor dominanta period och så här. Nu har det förändrats. Nu är det ju liksom Malmö, Stockholm lite som är förarsätet i svensk fotboll, även om Häcken då vann ett guld. Mm. Vad tänker du om Göteborgs fotbollen i ett större perspektiv om vi inte bara tittar på ÖIS?
Ja, jag håller med dig där och det gör ont i mitt Göteborgs hjärta att jag tycker att Göteborgs fotbollen någonstans har inte halkat efter, för det blir ju liksom motsägelsefullt nu när man tittar på Häcken som vinner och det hoppas jag någonstans att det kan skapa en drivkraft i Göteborg, att vi vill någonstans ta steg gentemot framförallt Stockholmsklubbarna de satsar, de visar handlingskraft på många sätt tycker jag, om du tittar Djurgården, tittar Bosse och Jesper Jansson, fan Tommy, de kör liksom, och det, jag hoppas att Göteborg kan ta efter.
Mm. Det är till och med som Malmö får börja se upp nu med Djurgården och Bosse Andersson och talangerna de värvar där, eller? Vad känner man i Malmö kring det med Djurgården nu när det går bra för dem i Europa också? Ni är inte ensamma på Visst är ni väl ekonomiskt fortfarande, men det flåsas ordentligt i nacken.
Definitivt, helt enig. Och det är det som är härligt. Det är ju det någonstans du måste tycka om. Det är ju det som är att tävla. Det är det du måste tycka om. Du måste tycka om att tävla. Du måste någonstans nästan bli ännu hungrigare när du ser att lagen gör de här sakerna. Och det är jag ju, med tanke på att jag har varit i den här klubben så länge, så att det kan jag lova att det stimulerar klubben lite extra bara.
Mm. Hur tror du det kommer gå för Henrik Rydström som har kommit in som ny tränare här för Malmö FF?
Jag tror att det kommer gå bra. Jag har största respekten för vad han har gjort i Sirius och ser det mera i Kalmar här nu. Och spelat en otroligt kreativ och fin fotboll. Men också någonstans i den fotbollen fått resultat också. Så att... jag hoppas och tror att det kommer gå bra för honom. Sen så kommer han till en helt annan miljö än vad han har varit van vid. Och det är upp till honom själv att någonstans klara ta sig an den uppgiften.
Jag blev förvånad när Malmö gick på Rydström ändå. Vet du varför?
Nej.
För att jag tänker att han är en så uttalad... vad ska vi kalla det, projekttränare som vill bygga liksom ett projekt över tid. Och Malmö FF är så otroligt förknippade med att snabba resultat leverera till varje pris. Så jag tänkte att Daniel Andersson går aldrig på Rydström, men det gjorde han. Hur ska man få ihop de här liksom, bilderna, om du förstår vad jag menar?
Bra sammanfattat, Robert, tycker jag. För det där håller jag med om att där har du den största utmaningen.
Hur tänker du då?
För att i Malmö så landar väldigt, väldigt, väldigt mycket om att du ska vinna. Och det är härligt i sig, men det kan också någonstans ta bort processen som behöver ske över tid för att få en riktig kvalitet högst upp. För att du har inte tiden. Och där blir en utmaning. Mm. Definitivt för honom att kunna hantera den. För det går liksom någonstans inte att motivera om vi har förlorat 3 matcher i rad att nej, men det är en process, utan sitt lugnt i båten och så vidare, för att det sitter så pass djupt in i klubben att man ska vinna, och med tanke på resurserna som finns här. Men jag hoppas att de ger honom tid till att bygga det som han är bra på, som han har visat att han är bra på, för då tror jag någonstans också att vi i Malmö som klubb också kan få stabilitet.
Kommer han få den tiden, Rydström då? Milos Milojevic fick väl inte, kan man säga?
Nej. Nej, det kommer han inte. Inte om förlusterna börjar rulla in, så kommer han inte få den tiden. Nej.
Det är så det funkar i Malmö FF?
Ja, så är det.
Vad tänker du om det i ÖIS då? Är det ett mindre tryck på att leverera snabbt där? Eller handlar det också liksom någonstans om att kliva in och göra resultat direkt?
Nej, jag tror ju självklart att det är ju någonstans, med tanke på vad man har varit de senare åren. Det är egentligen klubben som ska svara på det. Men det är klart att jag tror att det finns ett större tålamod, självklart. Men vi får absolut inte ta bort någonstans passionen och drivkraften i att vilja vinna varje fotbollsmatch. Och det kommer inte försvinna på något sätt här heller. Men någonstans måste vi också ha förståelse för att ja, det kanske är i en liten processfas här nu för att vi ska komma till att bli det vinnande laget och konceptet.
När jag gjorde research inför den här poddintervjun som börjar lida mot sitt slut nu, så googlade jag på Jeffrey och skandaler. Det är alltid kul att se ifall det finns någonting där. Du nämnde att jag, innan vi satte på här, att jag hade skrivit skit om den någon gång när vi spelade, så det minns jag inte. Men det som dök upp när jag gjorde det här, vet du vad det var?
Nej.
Det var rubriken "Töfting knockade 4 lagkamrater", och så var det ingressen: "Avslutningsfesten spårade ur och Stig Töfting slog ner 4 medspelare. Igår fick han sparken från Aarhus." Och så ett citat: "Han har hett temperament", säger svenska lagkamraten Jeffrey Aubin. Kommer du ihåg den här artikeln?
Jag kommer ihåg den.
Händelsen.
Ja, jag kommer ihåg händelsen och jag kommer ihåg artikeln. Dock så var jag inte på den här julfesten, för jag valde att åka hem till Göteborg. Så att det här var i slutet på på säsongen när vi skulle gå på ledighet. Och det var vissa som skulle ha den här julfesten då i laget. Men jag valde att åka hem istället, så jag var inte på plats.
Det var ett fel beslut, då var du inte med på den episka festen.
Nej, eller så var, kanske det var ett rätt beslut.
Ja, i och för sig.
Ja.
Stämmer det då? Sänkte han 4 man?
Jag vet faktiskt inte exakt vad som hände där. Jag grottade inte in mig i det så mycket, men Stig, han hade ett hett temperament, det hade han. Sen så hade Stig också fantastiska sidor.
Ja, den var alltså från 2004 då, en avslutningsfest som du nämnde där som spårar ur där. Det måste varit ett bra jävla party i alla fall, tänker jag.
Ja, danskarna de kan party.
Ja, ja. Mm. På det hittar jag inte så mycket, så att jag får väl fråga dig istället. Har du några skelett i garderoben som ÖIS ska känna till här nu?
Jag tror vi alla människor har skelett i garderoben, men jag tror inte att de är så farliga. Så att, men jag har ju alltid fått höra, ganska trött på det, att jag var kaxig och jag var det ena med det andra. Jag tror att de flesta som känner mig upplever inte att den bilden stämmer när man någonstans har med mig att göra. Sen om det är befogat att sätta ner foten, då har jag inga problem med det.
Mm. Vad har du fått för reaktioner från fotbollsfamiljen och från ÖIS-supportrarna och så här när du gjorde klubbytet här nu och tackade jag till ÖIS?
Mycket lyckönskningar och mycket värme som jag är tacksam för och mycket, mycket kärlek. Även från Malmöhåll har jag fått väldigt mycket kärlek och värme. Och det gör en, nu när man börjar bli 45 blir man emotionell på ett helt annat sätt än vad man var förut. Och det gör så att man blir rörd, men man blir också tacksam.
Då får jag också önska dig lycka till då med ditt nya uppdrag. Jag passar på att önska dig en god jul också, och jag tackar för att du var med i GP:s fotbollspodd.
Tack så mycket, Robert. Jag önskar dig detsamma.
GP:s fotbollspodd är tillbaka nästa vecka med en ny gäst. Tack så mycket för att ni lyssnat. Ha det bra!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.